vill jag börja med att vi knäpper våra händer och ber en bön för den kristna kyrkan. Det finns också den här utmärkta bibelkalendern som jag tycker vi ska köpa när den kommer ut för 2016. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du grundat din kyrka i Damaskus. Därför kunnat ditt frälsande evangelium i ord och sakrament enligt din befallning. Men från alla håll möter vi lockelse att göra avkall på den sanning du gett oss. Herre, ge mod och vishet till din kyrkas ledare, präster och lärare. Väck en vilja hos våra unga att förbereda sig för tjänsten att förkunna ditt ord. Gör oss alla trogna och ivriga att be och offra för ditt rike. Behåll oss fasta i bekännelsen av ditt heliga namn. In till änden. Amen. Ja, fick ju höra så fint här, Ingvar talade om själva kärnan i den lutherska reformationen. Just det här att Luther förstod evangelium. Och även växte i sin förståelse av att det är så viktigt att skilja på lag och evangelium. Det har jag försökt göra med mina två föredrag. Det första föredraget, här kommer ni få höra jättemycket lag. Och det andra föredraget, där kommer ni få höra jättemycket evangelium. Så nu ber jag er, om ni blir ledsna här efter första föredraget, gå inte hem då och gå, utan stanna kvar och lyssna på det. Vi ska utifrån lag och evangelium samtala lite grann om den kristnes självbild. Hur ska den kristne se på sig själv? Vilka är vi egentligen som kristna? Vi kommer att börja med lag och evangelium. Den här sammanfattningen då, samtidigt rättfärdig och syndare. Och vill man då glänsa i någon frågesport, då kan man lära sig Simul Justus Eckenkap. Det är ju latin, det betyder samma sak. Kan man få, kanske få en tårtbit i frågesport. Ja, när vi läser Bibeln då ser vi väldigt tydligt, vem är den kristne? Jo, den kristne är en syndare. Även efter att den kristne blir rättfärdig förklarad, så plågas hon av synden. Det känner ni igen. Dels i handling. Var och en som gör synd bryter mot lagen. Till synd är brott mot lagen, läser vi första Johannes brev. Alltså varje dag så kan vi säga med Luther, knäppa våra händer och säga: idag har jag brutit mot din lag, Herre, och jag måste be dig om förlåtelse. Vi är som kristna syndare. Alltså vi märker ständigt att de här målen vi sätter oss upp för oss själva, och framförallt de målen, de riktlinjerna som Bibeln sätter upp, de når inte upp till. Men det kristens problem är ännu värre än så egentligen. För att även till min natur är jag en syndare. Det är inte bara, alltså frågan om att ibland blir det fel. Eller, nu gjorde jag ett misstag. Utan till min natur, den jag är, där finns också synden. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, skriver Paulus. Det underordnar sig inte i Guds lag. Och kan det inte heller. Bibeln använder olika ord för det här. Vår gamla natur, vår gamla Adam, eller köttet. Det här är någonting fundamentalt med vad det innebär att vara människa. Och också då att vara kristen. Inom mig känner jag en dragning att göra det Gud inte vill. När Gud säger ja, finns det en del av mig som säger nej. Och när Gud säger nej, då finns det en del av mig som säger jo, men kanske lite grann bara sådär. Hur beskriver Bibeln synden? Synden är ju ett ord som ni kanske ryggar tillbaka för lite grann. Inom många kyrkor så kanske man hellre vill tala om svaghet än om synd. Det finns olika ord. Jag har fokuserat här på Nya testamentet. Anomia, laglöshet, vi hittar i Hebreerbrevet och Romarbrevet till exempel. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärta och skriva dem i deras sinne. Och deras synder och överträdelser ska aldrig mer komma ihåg. Överträdelser här, anomia, en laglöshet. Ibland kan vi se på nyheterna om stater där det råder laglöshet. Alltså människor struntar helt i lagen. Man brukar tala om kollapsade stater. Det är inte så att polisen har möjlighet att hålla ordning, utan var och en går utanför sitt hus med fruktan för sitt eget liv. När som helst kan det komma en rebellgrupp och bara meja ner folk urskillningslöst på gatan. Det råder laglöshet. Så beskriver Bibeln synden. Alltså, i våra hjärtan råder laglöshet. Att vi inte vill veta av några lagar och begränsningar. Vi vill bara göra som vi själva vill. Ett annat ord som används är parabasis, överträdelse. Ser i Galaterbrevet 3 och Romarbrevet 2 till exempel. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull. För att gälla tills avkomningen skulle träda fram. Han som löftet gäller. Överträdelse. Det kan vi också förstå. När jag var barn, då fanns det rökrutor på svenska skolgårdar. Och så målade man upp med vit färg en gräns. Bara innanför den här fyrkanten fick man röka. Och där stod rökarna i början av terminen, innanför gränsen. Och rökte intensivt. Men ju längre terminen led, ju mer ville man flytta sig lite utanför den här gränsen. Och till slut stod man vid ingången till skolan. Så att alla fick cigaretter på sig när de gick in. Alltså, inom människan finns den här önskan att flytta gränserna lite grann. Kan vi kanske förändra Guds lag lite grann? Förr trodde man att sexualiteten var hemma inom äktenskapet. Men nu kan vi flytta. Om man liksom verkligen tycker om varandra, då borde man därför ha äktenskapet samman. Så människan vill att vi flyttar gränserna. Och det innebär att vi träder över dem. Och det tredje ordet, hamartia, intressant. Att missa målet. Ett exempel här. Än en gång sade Jesus till dem: jag går bort och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Och det här ordet är liksom en bild för, låt oss säga, en bågskytt som ställer sig med sin båge och siktar på tavlan och skjuter, och så blir det miss. Och så hoppas man att någon inte står bakom. Alltså, man försöker pricka tavlan, eller hur? Men man missar målet. Det här är också synd. Det är lätt för oss att tänka i våra egna liv, kanske om andra också. Ja, men bra försök ändå. Du ville göra det goda, det är inte riktigt som planerat. Det kan inte Gud vara sur över, det är klart att det är okej. Nej, det är också synd. Att sikta på det rätta men missa, det är också synd. Det här är en uppfattning som ligger nära till hans annars. Huvudsak är att man gör sitt bästa. Jag tror att inte minst ni som har idrottat har ibland fått höra: bra tänkt. Bra tänkt. Jättedålig passning, men bra tänkt. Men Gud tänker inte så. Bra tänkt. Utan om vi inte följer lagen, då har vi misslyckats. Då är det synd. Synden finns både i det vi gör och i det vi inte gör. Vi kan tala om verkssynder, saker som vi gör. Och egentligen här får vi inkludera våra tankar också, våra ord och våra handlingar. Från Zakaria läser vi: tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Och ha inte kärlek till falska eder, till allt sådant hatar jag, säger Herren. Här är några saker vi inte ska göra, eller hur? Tänk inte ut ont mot varandra. Svära inte falskt. Väldigt tydligt, gör inte så. Det är ett exempel på synden, när vi gör saker vi inte ska göra. Men Gud kräver mer än så. Därför att det finns också något du brukar kalla för underlåtenhetssynder. Att underlåta att göra det man borde. Att inte göra det man egentligen skulle. Sen för Jakobs brev. Den som alltså förstår att göra det goda, men inte gör det, han syndar. Här går Guds lag längre ofta än vad den civilrättsliga lagen gör. Oftast så räcker det i samhället att inte göra det som är fel. Men Gud kräver också att vi ska göra det som är gott. Det är svårare. Genom kyrkans historia, och det gäller inte bara kristendomen utan det gäller också i falska religioner, så har man tänkt sig att det onda, eller synden, eller vad man nu kallar det, det finns där ute hos andra människor, i samhället, i frestelser. Om jag kan isolera mig så kan jag bli en god människa. Om jag går i kloster, ja, tänker man, men det pratas i klostret. Andra kanske säger saker som frästar mig. Vi ska ha tyst kloster. Ingen får tala. Det ska vara helt tyst. Och man får inte ta ögonkontakt med varandra. Utan möter man någon i korridoren, tittar man bort. Då kanske vi kan slippa synden. Men synden går inom oss. Och att dra sig undan och inte göra det goda mot min nästa goda liv, det är också synd. Alla de gånger vi ser en människa som har behov av vår hjälp och tänker, jag är lite stressad, så jag har tid att passa. Då är det också så. Gud ursäktar inte synden, säger vi vidare. Vi kan inte skylla ifrån oss. Läs en gång för Jakobs brev. Ingen som blir frestad ska säga, det är Gud som frestar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Det här är ett grundläggande mänsklig reaktion, eller hur? Om man blir ställd till svars, då sa Adam, ja, så det var ju den här kvinnan som du gav mig. Det är hon som har förgett mig i synd. Ja, så säger du. Och så säger jag, ja, så det var den här ormen som dök upp, alltså det var inte mitt fel. Och vi känner igen det här, kanske hemma i familjen. Varför blev det fel? Ja, men det var du som skulle ha skrivit ut vägbeskrivning. Varför gjorde du inte det? Det var inte mitt fel som körde fel. Vi kan inte skylla ifrån oss, säger Bibeln. Utan våra handlingar är våra ansvar. Vi kan inte svara, vi kan inte skylla ifrån oss. Ja, men mitt liv är så svårt. Vi utfästar ju. Då vi har ansvar för det vi gör. Och för det vi inte gör. Jesus, han var ingen liberal teolog som sa det är inte så farligt hur man lever, utan han varnar för syndens följder. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Det är allvar, säger Jesus. Det är allvar. Inte bara med vad vi behandlar, utan vad vi lär och bekänner. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Bibeln uppmanar inte den kristne att leva så nära synden som möjligt. Och gå så nära klippkanten som möjligt och försöka ändå inte ramla dit. Utan Bibeln uppmanar den kristne att dra sig undan från det som är synd. Ge inte djävulen något tillfälle, skriver Paulus i Efesierbrevet. Utsätt inte dig själv för situationer där du vet att din kraft att stå emot kanske otillräckligt. En sak som man diskuterar ibland vad det gäller synder, det är den här frågan. Finns det särskilda dödssynder inom katolska kyrkan? Om man ska sammanfatta och förenkla, så lär man att det finns vissa synder där en kristne kan egentligen vända sig fritt till Gud och be om förlåtelse. De är inte så farliga. Men det finns särskilda dödssynder där man måste bikta sig inför en präst och få kyrkans förlåtelse. Sådana här synder gäller att man hinner bekänna också innan man dör. Några bibeltexter som har blivit missförstådda, som verkar lära det här. Vi väljer ett här från Galaterbrevet 5. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger det i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Då funderar vi, är det här nu de synder vi ska hålla reda på? Det är just de här som är dödssynder. Ja, vi måste svara nej på den frågan. Därför att alla synder, ser vi av Bibelns undervisning, är dödssynder. I Jakobs brev, den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så jag kan alltså inte säga till Gud på domens dag, alltså jag har hållit de viktigaste buden. De här svåra buden hade jag inte möjlighet. Jag har undvikit dödssynderna än de här ofarliga synderna har ägnat mig åt. Utan alla synder skiljer oss från Gud. Men nu tjuvstökar jag med lite evangelium här. Egentligen skulle komma med för dig. Det finns heller ingen synd som inte är förlåt. Det finns ingen synd som inte är förlåt. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus, läser i Romarbrevet. Så det finns ingen synd där jag kan säga, det finns nog ingen förlåtelse för den här synden. Jo, det finns. Utan att gå allt för djupt in på det här så kan vi säga så här. Här varnar Paulus, inte bara på det här stället i Galaterbrevet, för att vi ska inte inrätta en livsstil där vi ständigt bryter mot Guds bud. Vi ska inte leva i synd, välja ett syndigt liv, en syndig livsstil. Och lägg märke till att det handlar inte alls bara om sexualitet, själviskhet, splittring, fylleri. Det är ganska mycket. Och så står det, och annat sådant. Skulle man bli nervös om man tänker sig att det här är en katalog över de allvarliga synderna. Man förstår då annat sådant. Det kan vara vad som helst, tänker jag då. Så vi ska tänka på de två sanningarna. Alla synder är dödssynder. Men all synd är också förlåten för Jesus Gud. Som vi har talat om då. Som kristna så fortsätter synden att plåga oss. Sånt är vårt liv. Och vi misslyckas ständigt med att leva efter Guds lag. De kände orden för Romarbrevet 7. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör, skrev Paulus. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Luther talar väldigt fint om den dagliga omvändelsen. Alltså varje dag när jag summerar mitt liv så behöver jag omvända mig i betydelsen ångra min synd och be om förlåtelse. Livet som kristen, det innebär att kämpa mot synden, men att inte nå målet på den här sidan evigheten. Inte så att jag redan har gripit det, eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Det är inte så att någon av oss kommer att bli felfri under våra liv, hur mycket vi än kämpar och anstränger oss, hur mycket vi än läser Bibeln, så kommer vi att få kämpa med synden så länge vi lever här på jorden. Men vi jagar efter att gripa det eviga livet. Det är dit vi är på väg, inte mot en världslig salighet där livet bara är dans på rosor. Det är inte målet, utan vi jagar efter att gripa evighet. Det kristna livet, kampen mot synden, det är inte en kamp med oviss utgång. Hur ska det gå för en kristen? Vi får se. Utan det är en kamp vi kämpar väl medveten om att Jesus har vunnit segerkrans. Nu vill jag prata om den kristnes självbild utifrån det vi har pratat om. Hur ska vi då tänka om oss själva? Det här var ju ganska dystert här om synden och vilka vi är. Och första frågan vi ska få ställa oss är ju den här. Självbild, är det bibliskt? Tal om självbild. Vi har ständigt talas, tror jag, om människans självbild. Vad tänker ni på när ni hör ordet självbild? Ni som var här förra året vet att man får frågor. Här är den första frågan. Den andra frågan då. Popsångerskan Whitney Houston hade en stor hit. Hon sjöng "Learning to love yourself is the greatest love of all." Att lära sig att älska sig själv, det är den största kärleken. Den bästa kärleken. Att lära sig att älska sig själv. En tredje fråga är: den andra tavlans bud sammanfattas ofta med orden "älska din nästa som dig själv". Betyder det att Gud kräver att vi ska älska oss själva för att kunna älska andra? Vad sägs om det här? Som Stefan Sjöfiskare sa, vad sägs om det här? Värdera också här ett uttalande på slutet. Talet om självbild är en farlig påverkan från humanismen. Kristna ska undvika att tala om sånt som självbild. Nu får ni lite uppgift här. Nu ska ni tala med de som sitter i samma bänkrad. Så får ni välja. Ni kanske inte talar om alla fyra frågorna. Eller så fastnar ni på första. Det är också okej. Okay. Får ni några minuter på det här. Är det svårt att välja så börjar man med det första. Mer nu det ni har sagt. Du kommer ihåg det. Ska vi se om vi kan svara på de här frågorna tillsammans också. Och så är det någonting som ni samtalade om som ni känner. Men det här vill vi ta upp. Liksom. Vad menar han egentligen med frågan? Eller vi blir lite osäkra. Kom ihåg det så ska vi ta upp det i slutet. Talet om självbild, det kommer från psykologin och från humanismen. På slutet av 1800-talet så presenterade William James, en amerikansk psykolog, bland annat teorin om jaget och självet och att en person samtidigt kan ha dålig självkänsla, alltså tänka negativt om sig själv. Jag är inte värd så mycket. Men samtidigt också ett gott självförtroende. Jag är duktig på att hålla föredrag, eller spela tennis, eller måla. Senare humanister, till exempel Fromm och Maslow, vi kanske kommer ihåg, någon kan ha hört om Maslows hundar. De menar att det viktigaste är att acceptera och tycka om sig själv. Måttstocken för människan, det är, vad tycker jag själv? Är jag nöjd? Är jag nöjd med mig själv? Och är jag nöjd med mig själv, då är jag ju tillräckligt bra. Där förstår vi att i viss mån så går det här stick i stäv med lagen som Bibeln finner. Det är inte människan som är sin egen måttstock, utan det är lagen som är måttstock. Och är det så att jag ställer upp i OS, i höjdhopp, då får jag inte själv välja och säga, jag vill ha ribban på 90 cm. Då känner jag mig bekväm. Jag vet inte hur klart. Utan det är någon annan som höjer ribban och säger, här ligger ribban. Och så är det med Gud också. Problemet är att vi alltid river ribban som är hans lag. Men många reformerta kristna, de tog över de här begreppen. Och det är en av inspirationen till framgångsteologi. Alltså, nyckeln till lycka är att jag känner att jag lyckas med det jag förutsätter mig. Och i så fall, Gud vill att jag ska vara lycklig, då kommer jag att skänka mig lycka, eller hur? Och är det så att jag är missnöjd med mig själv, eller är det så att jag mår dåligt, eller jag har ont i tarmarna, eller jag känner mig deppig, jag måste ju tro lite starkare, jag måste ha en positivare bild på mig själv och min omvärld, så blir det bra. Här tänker man sig att kärleken är, liksom har sitt ursprung i jaget, i mig själv. Och när jag bara kan älska mig själv, då kan jag också älska min medmänniska. Min viktigaste uppgift, precis som Whitney Houston säger, tänker man här, är att älska sig själv. För när jag gör det, då kan jag också älska andra. Och när jag sprider min självkärlek då kan vi ju tillsammans älska Gud. Det kan man säga är den kristna anpassningen av den här psykologiska teorin. Så den viktigaste uppgiften är att lära oss att älska oss själva. Kärleken kommer från mitt hjärta. Det är där det har sitt ursprung. Vad säger du i Bibeln? Ja, men han vänder ju på resonemanget. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är ju tvärtom. Alltså, kärleken kommer från Gud till människan. Och tack vare att Gud har älskat oss så mycket så kan vi älska våra medmänniskor. Utan Guds kärlek finns det ingen kärlek, säger Bibeln. Den är förutsättningen för att vi ska kunna älska våra grannar och vänner och familjemedlemmar. Paulus talar ju klokt om det här med teorier och sådana tankeströmningar som finns omkring oss. Han säger, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Alltså, även när teorier som strider mot Bibeln låter bra och kanske till och med känns bra, så måste de granskas i Bibelns ljus. Paulus skriver till Timoteus: det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta och så vidare. Alltså, så här beskrivs de svåra tiderna. Människorna kommer att älska sig själv. Jag är till centrum. Min lycka främst. Mitt självförverkande främst. De som kommer i vägen för min lycka, det bästa att de flyttar på sig. För jag ska fram. Människorna kommer att älska sig själva. Och det är intressant också att han fortsätter lite senare. Ni ser här de följande verserna. En beskrivning. De ska älska njutning istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Det här tycker jag är en väldigt bra beskrivning av våran tid. Inte bara våran tid, men av våran tid. Väldigt mycket av människans tid ska läggas på att tillfredsställa behov. Och vi har ett problem i Sverige. Att vi har det så bra. Så vilken behov ska jag kunna hitta som jag kan tillfredsställa? När jag har så mycket mat i kylen så varje vecka måste jag rensa. Det är någonting som luktar konstigt. Måste jag kasta mat. Eller vi har för mycket mat. Det är ett svårt problem. Matpriserna sjunker. Det finns ett mjölkberg. Det är så tänkt att berget finns. Det finns ett fläskberg. Det finns ett smörberg. Vi har problem. Ska vi bränna mat? Skänker vi bort den, då rasar priset ännu mer. Vi har problem. Vi har ju alldeles för bra. Vad kan vi hitta för behov och tillfredsställning? Det är ständiga. Jag måste ha mer än att vara. Den kristnes självbild, om vi ska lyssna då på Guds lag, den är så här. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga mitt kött. Viljan finns hos mig. Men inte förmågan att göra det goda. Det är min självbild. Del av den. Det var direkt här. Men det är min självbild. Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Så skriver Paulus. Men det är Guds vilja här att vi inte tänker stackars Paulus, vilken risigt typ alltså. Riktigt åskådlig måste ha varit. Utan det här är ju också jag. De här orden kan jag läsa. Det här är också del av mig själv. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förstått. Vi ska ha en realistisk självbild, säger Bibeln. Vi ska vara medvetna om att vi är syndare. Vi kommer inte att bli lyckligare för att vi förnekar det. Utan är det så att vi lyckas övertala oss själva, nej men jag är ju en syndare, synden det är gammalt tankestopp från hemska tider och vara negativ, nu är det mer tjofaderittan och vi tänker positivt om oss själva, så kommer jag känna en tomhet ändå. Jag är ändå inte nöjd. Jag måste gå till en till retreat för att finna mig själv. Jag kommer att behöva fundera på fler karriärvägar för att förverkliga mig själv. Det har rätt i, jag vill ha med. Det är bättre att vi låter Bibeln och Guds ord styra vår självbild. Och det här är del av. Ha inte högre tankar om er själv än du bör ha, utan tänk.